En smal väg, eller för det första då, väljer du att följa korset kommer alltid en bekräftelse. Det kommer du att märka. Och Gud sa till oss att kommer att bekräfta er tjänst på ett sätt som ni inte har räknat med. Och det har jag redan varit med om. Smal väg. Gud bekräftar själv din tjänst. Bred väg. Här har du konferenskristna som jagar ord av falska profeter. Och det är en väldig rörelse idag. Jag vill gå till Romarbrevet 8:28 då. Jag vill försöka prata lite fort så vi hinner med så det tar flera timmar det här. Vi vet för att dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För de som är kallade efter hans beslut. Det vill säga den som är kallad att följa korset då. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Han har kallat dig och mig. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Det betyder alltså att Gud har dödat ditt kött och tagit över själv. Vad jag kan fatta det här rätt då. Korset har gjort sitt verk i ditt liv. Och det är allting kommer att handla om som jag kommer att tala om nu. Jag kommer att predika om korset och se hur mycket vi hinner. Annars finns det utlagt på hemsidan just nu att läsa. Och det kan vara bättre ibland att läsa faktiskt och hänga med. Jag brukar ju tala av egen erfarenhet och det gör jag här också. Jag hade i början ingen aning om att åklagaren kunde skifta skepnad och uppträda som om det var Gud som åklagade dig. Det är det ju naturligtvis inte. Det är inte Gud, det är ju ljus, han åklagar inte. Men det är exakt vad djävulen gör. Han imiterar Gud för att försöka få bort dig ifrån Gud. Och i första Petrusbrevet 5:7 så står det om åklagaren så här. Kasta alla era bekymmer på honom. Han har omsorg om er. Alltså Gud. Var nyktra och verksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han må sluka. Ja, han lurar er och försöker uppträda som Gud med andra ord. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron står det här. Det betyder ju att då måste ju du ha en viss kunskap om tron. Vad det innebär, för annars kan du aldrig avslöja honom, va? Och tänk på att era bröder och syskon här i världen utstår samma lidande som du själv. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus Jesus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan en kort tid har lidit. Hans är makten och evigheten är amen. Amen. Tack och lov att han äger all makt. Ja, han var på mig flera nätter och sa att det är ju ingen idé att du fortsätter här. Din ekonomi är ju verkligen katastrof efter alla år i missbruk. Jag hade ingen kunskap om hur djävulen verkade. Att han uppträdde som Gud och kom och anklagade mig. Och stå emot honom här fasta i tron, sa jag, betyder ju att då måste du ha en kunskap om hur evangeliet, ja, vem Gud är egentligen. För annars går du ju på det här så det visslar om det. Och predikningarna i kyrkorna på den här tiden måste jag säga saknade väldigt mycket undervisning. Det var väldigt fina predikningar om liknelser och sådana grejer. Men det var inte mycket till undervisning. Och jag upplevde faktiskt en väldig frustration över det här. Och jag brann för detta. Att människor inte fick reda på sanningen. Och jag förstod inte att det var ju min kallelse. Att undervisa i Guds ord så småningom. Och jag tycker det saknas ännu mer undervisning i Guds ord idag. Och det råder ännu mer frustration och förvirring bland de troende. Än det någonsin har gjort. Men så tror jag det är så här också. att Gud skickar in oss, vi har gått igenom mycket, mycket mörker, mycket, mycket motstånd och frustrationer och allt möjligt. Jag tror att de som är sant kallade att gå igenom och lära sig saker, de får gå igenom samma frustrationer som hans egna får. Därför att de ska förstå hur de har det. Ju mer jag växte i kunskap och tro, så drevs åklagaren iväg eftersom ljuset ökade. Och det står ju att han kan inte stå emot ljuset, va? Utan han är tvungen att dra. Och i Jakobsbrevet 4 och 6 så står det så här. Men större än nåden han ger, alltså Guds kraft. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly för er. Och då var det så här att jag hade ju en väldig längtan att ta reda på vem är nu Gud egentligen. Och ju mer ljus jag fick om det här och förstod vem jag var och vad jag var kallad till och allt det här. Ljuset får du ju naturligtvis av direkt uppenbarat ifrån den heliga ande. Jag gav aldrig upp. Jag sökte mer och mer ljus. Och jag märkte att ju mer ljus jag fick över vem Gud var, desto snabbare stack åklagaren. Han, det står ju i Johannes att han inte klarar av mörkret. Han övervann inte mörkret, utan ljuset övervinner mörkret istället. Så han får dra, han blir alltså avslöjad. Jag förstod inte alls då att det var exakt den här tjänsten Gud kallade oss rakt in i. Att med undervisning ifrån andens strålkastarljus få andra människors hjärtan att uppleva och få se det vi också har gått igenom och vittnar om. Att det är så här. Därför måste en som ska bli ledare för andra gå igenom och få samma upplevelser som fåren själva gör och få känna hur de mår. Det tror jag är jätteviktigt. Nu när jag börjar komma i funktion som ledare och undervisare, då kommer djävulen inte på det sättet han gjorde förr, utan nu är attackerna ännu mer listigare. Och ännu mer, vad ska jag säga, smygande på något sätt. Som ledare idag gäller det att ha Guds välsignelse, nåd och ljus över ditt liv. Och jag är så tacksam för alla som jag vet ber för Elvor och mig. Om ni visste vilka attacker vi utsätts för. Och jag är så tacksam för att ni ber för oss. Och det viktigaste idag, det är att du vänder dig till Jesus så fort du märker att du har trätt över någon gräns av något slag. För frid med Gud, det är ingenting i hela världen som kan ersätta att ha frid med Gud och renad i hans blod. Det är nummer ett. Sen kommer han inte åt eller mer i djävulen. Djävulens attacker är idag inte alls lika som de var då. De är mycket listigare. Och jag då, som är sjuk, jag har märkt att han försöker komma med minsta, när jag mår dåligt så kommer han med sina attacker. Och jag är glad att jag har äkta vänner omkring mig som jag kan prata med. Och försök att skaffa dig vänner där du kan bolla saker och ting med, så du inte sitter själv, för det är det värsta du kan göra. Sitta och grubbla, försök att få kontakt med människor. Aldrig förut har jag känt mig starkare andligt rustad faktiskt än idag. Men jag har samtidigt aldrig heller attackeras med sån svaghet som jag har gjort idag heller. Och jag vet inte om det hör ihop. För Paulus pratar ju om det här. Och den här predikan, det var nog bland det mest ansträngande jag har varit med om att få fram och förklara någonsin i hela mitt liv. Hur ska jag förklara något som inte går att förklara. Jag har ju en sjukdom som heter Meniere's. Och ibland blir jag ansatt av svårigheter av koncentration. Så jag blir helt frustrerad. Jag bara ropar till Gud just nu. Jag vet inte om det var detta Paulus råkade ut för eller om det var något annat eller om det har med min sjukdom att göra. Jag har inga yrselanfall, de är mycket bättre. Men något annat som oroar mig är min balans. Jag kan alltså resa mig upp på morgonen och ska gå upp. Och då kan jag helt plötsligt bara ramla rakt in i väggen eller gå rakt in i något annat. Och sen är det detta då med min koncentration. Det var därför det tog sån tid att få fram det här jag predikar just nu. Och i andra Korinthierbrevet 12:9 så talar ju Paulus om vad han är utsatt för. Så det kan väl kanske stämma lite det också då. Då skriver han så här bland annat. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Och där betyder svaghet total hjälplöshet. Och jag har känt mig totalt hjälplös senaste tiden. Det har alltså tagit mig hur många timmar som helst att få ihop bara det jag ska säga nu. Och det är bara Guds nåd som för mig igenom om jag nu skulle klara av att predika det här. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet. Och då får väl jag också göra det då. Jag tackar Gud för min svaghet. För att Kristi kraft ska vila över mig. Så Paulus, han var lika övertygad om att han var totalt hjälplös. Som att han hade Kristi kraft tillgänglig när han behövde det. Och det är väl så vi ska känna oss. Så skriver han, så gläder jag mig över min svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest. Har ni hört? Han hade ångest, Paulus. Så ska inte du skäms om du har ångest. För det vet jag hur många kristna som skriver till oss att man inte mår bra och har ångest. Men det hade Paulus alltså. Han hade ångest och jag har haft ångest med. Panikångest till och med. Om det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Gud har aldrig ljugit för oss någon gång. Han har alltid bekräftat min tjänst eller vår tjänst. Och ingen är trofastare än Gud själv. Och nu har han gett oss trofasta vänner också. Och det sa han att han skulle göra. Jag ska ge er vänner som ni kan lita på. Och det känns härligt att kunna prata med vänner och så man kan vara ärlig mot och säga hur man mår det egentligen. Och jag vill vara ärlig mot dig om du drömmer om att bli någon kristen ledstjärna eller något i dina egna drömmar, så kan jag säga till dig att tänk dig för både en och två gånger, för det priset som du kommer att få betala är kanske högre än du ens har föreställt dig. Men väljer du att följa korset kommer du alltid att bekräftas. Och det var ju min huvudpredika eller punkt idag. Väljer du följa korset kommer du alltid att bekräftas. För Gud är alltid trofast. Jag valde titel på den här predikan därför att den är sann. Och jag glömmer aldrig då Gud sa till oss. Jag ska bekräfta er tjänst på ett sätt som ni inte har räknat med. Jag förstod inte heller då vad Herren menade riktigt, men jag börjar göra det idag. Jag tror att han menar så här. Att varje gång ni börjar märka att min kraft börjar bli starkare i er, så måste ni plockas bort. Han menar verkligen vad han säger. Jaget är ett hinder för Guds rike i mitt liv. Därför måste korset göra sitt verk. I oss. Det är därför Paulus talar så mycket om korset. För korset är Guds rikes centrum. Och det har med vår död att göra. Och ni vet att Bill Johnson och de säger ju precis tvärtom. Men vad jag har upplevt. Så att när smörjelsen och gåvorna och de profetiska drömmarna och synerna och kunskapens ord. Och alla de här nådegåvorna eller vad vi ska kalla det för. När de ökar. Så ökar också svagheten. Det hör ihop liksom. Och det är ju precis vad Paulus säger också. Och sen en annan sak som jag alltid har märkt. Du kommer alltid att tro att du är andligare än vad du verkligen är. För det sitter nämligen i vårt kött. Det har med vår fallna natur att göra. Och varje gång när Gud har liksom fört in mig i smala passage, då kommer han, då uppenbarar han alltid detta, att jag trodde jag var andligare än vad jag var. Men om du säger ja till att ta hans kors och bära det varje dag, och då blir du öppen som en bok mot honom, och då kommer du att tjäna och bli rent guld. Han kommer att rensa dig och rena dig. Och jag har varit inne på det här förut. Nåd och sanning måste alltid följas åt. Det gör det alltid i Bibeln. För nåd har ju med uppfostran att göra, och sanningen har ju alltid med bekräftelse att göra. Andra Korinthierbrevet, vad står det nu? 4:5. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren. Och oss som era tjänare, för Jesus skull. Så han reste ju inte runt och led för sin egen skull. Han gjorde det för Jesus skull. Och han fick betala ett högt pris, Paulus. Så det gör man inte gratis, så att säga, om inte Gud kallar. Ty Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljuset lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet, alltså vem Gud är, som strålar fram i Kristi ansikte, ska kunna få sprida sitt sken. Det var det här som drev Paulus. Det var alltså kärleken till vem Jesus var. Och vem var han själv då? Och då säger han så här, men denna skatt, den har vi i lerkärl. Det var ju något som var totalt värdelöst på den här tiden. Varenda fattigt hushåll i Israel, så hade de en lampa. Och det gick man ju bara ut och gjorde. Man tryckte ihop någonting och hällde olja i. Det kostade ju ingenting liksom. Och många påstår att det är den lampan som de menar då är lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så det, när du kommer in i ett fattigt hus i Israel på kvällen, så ser du en lampa där som lyser. Och det är ju det där skenet som är värdefullt. Så när dagen kommer, så kommer du få se att den här lampan, den är ju gjord i trädgården utanför. Den har ju inget värde alls. Nåden, det är att Gud handlar med oss människor för att vi ska mogna och ta ledaransvar och växa upp. För att kunna ge människor samma vittnesbörd som du själv har upplevt. Så det jag står här och vittnar om just nu, det ska du också få uppleva. Du ska vandra in i det Bibeln säger. Du ska få uppleva det som står skrivet, med andra ord, va? Sanningen däremot är alltid bekräftelse av din tjänst och andens ljus direkt ifrån Gud. Du kan alltså inte säga ja till kallelsen utan att samtidigt säga ja till korset. Och det är ju nåd, va? Du kan heller inte säga ja till kallelsen utan att säga ja till sanningen. För den kommer alltid att uppenbaras för dig på ett eller annat sätt. Och det är precis så här det fungerar enligt mitt eget vittnesbörd. Så fungerar det så här. Jag fick min kallelse och 11 år med, vet jag, direkt ifrån Gud. Du kanske kan få det på andra sätt, genom predikan, genom någon dröm, genom någon syn eller vad som helst. Men Gud måste kalla dig om du ska få uppleva nåd och sanning. För det handlar om den smala vägen. Detta visade oss Gud för flera år sedan. Vad det kommer att innebära i våra liv om vi säger ja till den kallelse som Gud har för oss. Han är ganska personlig Gud. Han frågar oss först, kallar oss först. Du har rätt att säga nej. Men du kommer snart uppleva att han är ganska god att göra med och att du älskar honom. Så du kommer att börja brinna i ditt hjärta och du kommer att säga ja till honom. Elvar och jag pratar om det här många gånger. Han vill inte ha robotar nämligen, som i trosrörelsen. Så när Elvar och jag träffades, så började vi mer och mer samtala om kallelser och vad Gud har talat. Så det började våran träff och Elvar som min relation. Började faktiskt inte med romantik som han skulle kunna tänka sig, utan det började med Guds ord. Men efter ett tag så började ju Gud föra ihop oss och vi, ja, vi började ju älska varandra. Och vi förstod att vi inte skulle ha barn, några av oss. Men vi fick nöja oss att ha en fin katt i 14 år som vi fick klappa om. Och nu får vi klappa om våra vänners katter istället. Så Gud är god. Men kom ihåg att Jesus alltid frågar om du är villig att fortsätta, hur tufft det än ser ut. Men det är hans trofasta kärlek som kommer att tvinga dig att säga jag. För du kommer att älska Jesus. För du kommer att märka att han är den enda i hela världen som aldrig kommer att svika dig. Han kommer aldrig att ljuga för dig. Han har aldrig ljugit för Elvor och mig en gång. Det han har visat har alltid hänt. Och ni vet nu, Jeremia en gång, han var ju så trött på att man pratade illa om honom så han höll typ på och kräks. Och då brann det en eld inom honom. Och den elden är Guds kärlekseld. Han visste att den enda person som aldrig någonsin har svikit honom eller ljugit för honom, det var Gud själv. Och det är den relationen Gud vill upprätta med dig och mig. Att vi ska lita på honom. Och då har du ju det här ordet med tro. Tro betyder ju två saker då. För det första då så betyder ju tro pistis. Det betyder ju tro eller överbevisning. Men det betyder också trofasthet. Kom ihåg det. Trofasthet. Så du får alltså Kristi trofasthet i ditt hjärta. Och det är jätteviktigt att du vet det här. För det är hans trofasthet som driver det framåt. Gud talar till oss och börjar tala om att om vi säger ja till det han har, så kommer vi att få gå igenom svåra och tuffa ökenperioder. Det har stämt. Gud ljuger aldrig, så det har stämt. Han uppenbarar alltid innan svårigheten kommer, genom drömmar eller syner eller genom profetia eller någonting, att något är på gång. Då förstår vi att det dröjer inte länge förrän någonting kommer att förändras i vår tjänst, och det har alltid stämt. Det tar lite olika tid bara, men det händer förr eller senare. Och ibland händer det ganska fort. Jag ska ta ett exempel på Guds trofasthet. En gång hade vi en gammal Honda som var så rostig så den gick knappt att svetsa ihop. Och det var en som fick köpa den här bilen jättebilligt, rena skrotpriset. Och vi hade ingen lust, och vi hade väl inga pengar heller knappt. Och, så vi var tvungna att köpa en bil på avbetalning. Och den finaste, eller vad jag ska säga, den kostade 16 000, tror jag det var. Och vi var på konferens, och då var en pastor som bad för oss, och som bad han ungefär så här att Herre, välsigna de här två som reser i din tjänst, och jag ber att du ska välsigna dem så de till och med kan köpa en ny bil. Och vi tittar på varandra, för vi hade redan beställt ny bil. Kan du gissa vad som händer nästa dag? Då dimper det ner ett kuvert i brevlådan. Det var ett sånt här kuvert som man har CD-skivor i, ni vet. Och jag har höllt på att smälla av när jag öppnar det här. För det ligger det nämligen 16 000 i ovikta 500 lappar. Alltså direkt från banken. Ingen avsändare. Bara stämplat i Stockholm. Och vi som inte ville köpa något på avbetalning gick direkt till firman. Betalade av bilen. Varje gång Herren har kallat oss vidare. Talar han oss till oss båda. Och vi måste ju säga ja eller nej, är klart. Men det finns alltid ett kors med. Du kommer alltid till ett kors om du säger ja till Guds kallelse. Och det är ju inget du skrattar dig igenom de här smala passagen. Vi har legat här hemma på våra knän och både gråtit och varit helt uppgivna och hållit om varandra och tänkt hur ska det här gå. Men varje gång har han öppnat mirakel, och det gör han precis när tiden håller på att ta slut. Då kommer alltid ett mirakel. Den här gången har Gud talat särskilt då till mig. att jag ska gå i pension 1/11/22. Och det gjorde han genom en dröm och lite olika omständigheter, så förstår jag att det här måste vara Guds vilja. Ja, vi har ingen aning om vad som kommer att hända då, om vi ska undervisa mer eller om vi ska undervisa på andra ställen eller om vi ska göra något annat. Ingen aning. Men väljer du korset, som jag sa, då kommer alltid bekräftelsen. Det ska du lära dig. Väljer du korset, kommer alltid bekräftelsen. Han kommer alltid att bekräfta din tjänst. Men han har sagt en sak som alla ska veta och som gäller dig. Om du säger ja och följer honom. Att det finns ingen människa, inga makter i höjden, inga makter överhuvudtaget som kan stoppa de planer jag har för er, säger Herren Sebaot. Det tycker jag är starkt. Och det gäller ju givetvis alla som följer korset. Och det här mönstret kan du se i Romarbrevet 8, 28 och 30. För Paulus vore ju en stor lögnare om han står och skriver, han skriver i Romarbrevet 8, 28 och 30. Om inte Gud har talat till honom exakt samma sak som han har talat till oss om. Att det finns ingenting som kan stoppa Guds plan för ditt liv. Det ska du veta. Här står det, jag läser inte hela Romarbrevet 8, 28, 30, hoppar över det, tar för lång tid. Men det ser ut så här ungefär. 1. Gud måste kalla dig personligen. Ingen konferenskallelse med en falsk profet på en bred väg, med andra ord. Gud kallar dig personligen. Sedan kan en profet bekräfta det. Det är en helt annan sak. Eller med en dröm. Eller något annat. Du kommer alltid att bli bekräftad om du följer korset. 2. Gud testar oss alla. För vad var det handlade om egentligen? Jo, det handlar om att du ska dö och Jesus tar över. Därför kommer den här kallelsen som du får till slut bara att se ut som om det bara är ett hopp kvar. Förstår du vad jag menar nu? Det har känts ibland när jag blev kallad att nu går det inte en meter till. Jag har sett mig själv i en syn stå och hålla ett rep. Och det repet har nått upp till ett land i himlen och där sitter ett ankare. Det är ju det kristna hoppet då. Att Gud aldrig sviker, va? Det gav han ju till Abraham. Att Gud aldrig ljuger. Och så dröjer det inte länge. Sen går Gud in i världen och förändrar situationen och öppnar en dörr åt det som du trodde aldrig vore möjligt. Men han kan göra vad han vill. Du kommer att sjunka ner för att du ser ingen utväg i dig själv. Det är alltid så. Men anden kommer att hjälpa dig mitt i din svaghet eller sjukdom eller mitt i dina misslyckanden. Allting är ordnat så att Kristus ska ersätta din kraft. Det är precis vad allt det här handlar om egentligen. Han begränsar din väg för att det ska se omöjligt ut. För att du ska ge upp ditt eget. För att han ska bli förhärligad och inte du. Du ger upp. Och han förklarar dig rättfärdig och börjar uppfylla sina löften till dig. Och då kommer du att häpna när du får se vad han kan göra. Jag har faktiskt nyss varit med om en sån bekräftelse ifrån höjden, kan jag säga. En förnyelse av kallelsen på ett sätt som jag inte hade räknat med. Det här är den smala vägen jag berättar för dig nu. Och det är det absolut enda sättet du kan lära känna Gud på. Och ni vet vad han säger till de som vandrar på den breda vägen. Er har jag aldrig känt. Så den smala vägen är den enda väg som du kan lära känna Gud på. Det är den begränsade vägen, korsets väg. Vi är den generation som ska strida för det sanna evangeliet, precis som Judas beskrev i Judas brev, vers 3. Nu är det dags att förklara sanningen för dem och dra undan de falska profeternas snaror ifrån våra ungdomar. För jag har fått en väldig nöd för våra ungdomar som går på dessa vidriga New Age-konferenser och blir lurade in i massa konstiga saker. Han har visat dig en dröm en gång. Och den glömmer jag aldrig, för då grät jag. Ska vi ta och titta på David då? David vet ju var en person som vandrade i gemenskap med Gud. Han var ju en man efter Guds hjärta, står det till och med. Hur kommer det sig att han hamnade i sådana svårigheter? Jo, av precis samma anledning som du och jag gör det. Därför att Kristus ska ta över i hans liv. Det är ju inte David som ska bli kung, det är ju Kristus. David vandrade med Gud i gemenskap. Och varför tror du han hamnade i sån stor prövning? Jo, det var ju därför att han skulle följa korset, va? Och jag vill inte läsa hela psalm 40, för det kommer att ta för lång tid. Det kommer att ta flera timmar om jag skulle få hålla den här predikan färdig. Utan jag bara kortar ner allting så du ska förstå. Det står att David vandrade i gemenskap med Gud. Där står det hebreiska ordet kava. Det betydde han vandrade så nära Gud så att han tvinnades ihop med honom. Men varför testades han och sjönk ner i hjälplöshetens grop? Vers 1 till psalm 40, vers 1 till 3. Ja, vad tror du? Därför att han ska förlora sin kraft. I punkt 3 sen, David bekräftas och lyfts upp till församlingens huvud och får nya steg. Det kan du se i vers 3-5. För klippan som står där är en bild på den uppståndne Kristus. Det är alltså Kristus som ska ta över när prövningarna kommer, och det kan du se från vers 7-11. Så hela Bibeln är full av det här. Vi vandrar nära Gud och helt plötsligt så kommer prövning. Och vi fattar ingenting. Om inte vi förstås lär känna hur Gud verkar. För då ser du ju vad det är frågan om. Det är att Jesus ska ta över ditt liv. Du ska inte bli något. Han ska bli något. Och då är det ju så här att Gud redan, han är ju så stor Gud så att han har ju redan planerat när allt det här ska ske. Han visste ju precis den här tidpunkten när David skulle sjunka ner i den här gropen, och klart. Ner i hjälplösheten, den var ju redan planerad av honom. Han ville upphöja honom och ge honom den tjänst som han hade lovat honom redan. För Gud ljuger aldrig nämligen. Han har aldrig ljugit för oss och kommer aldrig att göra det heller. Så när Gud bestämde sitt möte med mig i somras så var det en perfekt planerad. Han såg till att omständigheterna blev sådana att han kunde nå mitt innersta. När mötet med Gud kom så blev hela min tjänst tydligare än någonsin. Synerna, drömmarna, tilltalen, allt jag fick blev starkare. Men jag blev mycket, mycket smagare sedan den tiden. Och då undrar jag varför ni tror att 500 000 judar drog ut i öknen när Johannes predikade. Jo, för nu trodde de att det var dags för någon stor välsignelse för Israels nation. Gud hade varit tyst i 400 år. Och nu kom ryktet att Gud uppenbarade sig ute i Jordan. Och det här, jag blev nästan lite, jag tänkte till lite så här. Var det inte det att hela Citykyrkans pastorer drog iväg till Lakeland och ville ha någon eld där i öknen när Todd Bentley uppenbarade sig? Var det av samma anledning judarna drog ut till Jordan? För nu vill man ju inte missa något, någon välsignelse. Men då står det ju så här då, att för vem var Herrens arm uppenbarad? Här drar 500 000 judar ut dit för att få se Messias komma. Och han skickade hit högvis med fariseer också. Och de var väl förnärmade, för de trodde väl att han skulle uppenbara sig mitt i Jerusalem, är klart, där de var. Men han dök upp mitt ut i öknen och inte i Jerusalem. Och nu var Herrens härlighet överklädd med kött. Och det står att hans utseende inte kunde behaga oss. Han hade nämligen då ingen utstrålning, Jesaja 53:2. Han kom alltså inte som de trodde att han skulle göra. Och det är ju precis typiskt då. Vi kan ju ta det här med kvinnorna. Jag tycker det är så häftigt. När Jesus uppstår rullas ju stenen bort från graven. Där står alltså två änglar sända från himlen rätt ner där och vittnar. Sen kommer det tre kvinnor och så skickas de till gubbarna, de 11 apostlarna som var där just då. Och varför trodde man dem inte? Jo, därför att kvinnor fick inte vittna i rättegångar, ni vet. De troddes inte. Och nu vänder Gud på alltihopa igen. För nu är ni i nya skapelser i Kristus Jesus, va? Nu är vi alla ett. Det var därför han skickade kvinnorna på två eller tre vittnens samstämmiga vittnesbörd ska alltså allting avgöras. Det var därför detta skedde. Och nu ska ni få se en annan sak som gjorde att fariseerna missade detta. För fariseerna hade ju sagt att Elia skulle komma och upprätta allt först. Och det var ju det de frågade i Matteus 17:10 när de var med Jesus på berget, ni vet, lärjungarna. Då frågade de, ja men de fariseerna säger ju att Elia ska komma först och upprätta allt. Men Johannes döparen gjorde inte ett under. Det var ju märkligt. Jag tror han gjorde att det var medvetet att han inte gjorde något under. Vad säger våra fariseer idag? Ja, det finns mycket konstiga läror och traditioner som smyger fram, kan vi märka. Särskilt när det gäller Guds rike idag då. Ta och kontrollera det ska du få se. Vi går till Jesaja 40:5. Där läser vi om vad som hände i öknen när Johannes predikade. Herrens härlighet ska uppenbaras. Alla människor ska se tillsammans sedan. Ty Herrens mun har talat. Hör, någon säger predika och någon annan svarar. Vad ska jag predika? Jo, allt kött är gräs. Och all dess härlighet, det vill säga värde, är som blomstret på marken. Gräset torkar, blomstret vissnar när Herrens ande blåser på det. Jag får allt kött är gräs. Så köttet i Bibeln står för samtliga människor och vi kan inte producera någonting evigt som har med ande att göra. Vi vissnar och förgås. Utan Gud måste föda oss på nytt som det står. Och det här har du ogräset och vetet bland annat då, skulle jag tro. Men det står här att Guds ord förblir för evigt. Så vi måste bli födda av den heliga ande genom Guds eviga ord. Herrens härlighet, det är ju vem Gud är. Och han skulle ju uppenbaras genom en profet som Mose sa skulle träda fram. Och undervisa oss om allt, det vill säga nåd och sanning. För Jesus var ju nåd och sanning. Messias skulle träda fram och då fanns det bara två val. Lyssna nu. Ett, antingen lyssnar du och lyder eller också huggs du av. Och det står i 5 Mosebok 18 om den här profeten. Han skulle alltså träda fram. Och han skulle undervisa om det som var sant och rätt och förkasta de äldste stadgar och traditioner, för de hade fullt av extra böcker. Och då har ju vi också, vet vi, har ju travis i pingstvännernas bibliotek med Rick Warrens böcker med massa traditioner som vi för in bland annat. Han skulle alltså uppenbara evangelium om Guds rike. För det var ju det handlade om egentligen. Ogräs, konstgjorda blommor, symboliserar alltså alla traditioner och kött. Och det har vi fullt av i kristendomen också. Vi vill gärna ha välsignelse, men förstår vi egentligen vad det är? Nu förde Herren tillbaka mig och Elvor igen till i mina hemtrakter på semestern. Det var mycket som hände här som vi förstod att Herren själv stod bakom. Nu startar plötsligt en hel serie av händelser som gjorde att jag bara mådde sämre och sämre och fick depressionstankar och sjönk ner. Och min sjukdom blev så dålig så Elvor ville faktiskt ringa ambulans. Men min fantastiska fru låg på knä vid min sida att trösta mig. Kämpade i bön och påminde Gud om alla våra löften som han inte hade uppfyllt. Och jag vet att det var många som bad för mig. Det här var en jättesvår natt. Men det blev morgon till slut. Och nu gjorde jag en upplevelse med Herren så starkt så att jag förstod direkt att han hade fört mig till mitt svaga tillstånd. För att dö från mitt eget jag. Och det kanske vi får göra flera gånger, vad vet jag. Men den här gången skulle jag i alla fall göra det. Jag skulle nå döden med mitt jag. Och nu var jag tillräckligt svag för att kunna kanske ta emot vad Gud ville tala till mig om. Jag fick helt plötsligt se hur anden samlade ihop allting till en enda bild. Han påminde mig särskilt om den sista profetiska drömmen som jag hade haft. Och den spelades upp igen inför mina hjärtans ögon. Det här var jättestarkt. För det här man har med ändens tid att göra. Och jag tror att jag skulle ta upp det. Jag har berättat det här förut, men jag vill berätta det igen. För jag tror det här är profetiskt. Det började med att jag fick se en jättelik skinande vit raket såg upprätt. Med toppen högt uppe bland molnen. Jag såg plötsligt att jag inga skor hade på mig. Jag står barfota. Jag ser ner på mina fötter och då zoomas min högra stortå in tydligt. Det har visst med prästerskapet att göra eller något sånt. Det har jag fått reda på sen, men det fattar inte jag då. Men rätt vad det var så lyfte anden mig rakt upp i toppen av den här raketen. Och då öppnades en osynlig dörr framför mig och jag gick in. Och anden började uppenbara för mig vad som pågick där inne. Jag fick se in i själva innandömet och jag såg att det pågick ett arbete. Där allting handlade om att allting måste vara i en bestämd ordning. Och i bestämda platser. Här inne rådde direkt order från huvudet vad alla skulle göra. Och jag såg att Elvor hade fått skor på sina fötter. Så nu sprang hon omkring och gjorde saker och ting. Hon ställde platser i ordning för folk. Och nu var det så här att jag också skulle få skor på mina fötter. Som skulle vara formade efter mina fötter. Och jag hittade dem faktiskt direkt. Och det här är väl underbart för att jag förstod att jag var friköpt av Kristi blod. Och jag var med i Kristi dyrbara försoningsblod. Här inne är alla människor upprättade. Alla har exakt samma värde. Här inne råder ett och samma tankesätt. Ingen kan göra tjänst här inne. Och vandra omkring i sina gamla sandaler, i sin gamla natur. Jag hörde Herren tala till mig, jag såg honom aldrig, jag hörde honom. Han sa, din far har en så stor skuld, så den kan han aldrig betala. Jag förstod direkt vad han menade. Han menade ju alltså vår förfader Adam. Så är det därför Jesus kallas för Goel, den som friköper, förlossaren alltså. Han har alltså trätt in i mitt ställe och betalat min själ med sitt blod. Det är starkt. Han tar alltså ansvaret för att föra oss in i den arvedel i Kristus Jesus som är vårt löftesland. Och vad sa jag förut om korset? Går du korsets väg får du också bekräftelse. Det fick jag nu. Elvor och jag fick ett tilltal om vår tjänst. Han talade precis om vad vi skulle göra. Och jag tänkte omedelbart på arken. För det står att arken var försonad med försoning både invändigt och utvändigt. Det innebär att alla brädor här, som betyder människor antar jag, människor, det är ju trä va, var sammanfogande och hade alla samma värde. Noa betyder ju både tröst och vila och den som förkunnar rättfärdighet. Och han vandrar ju inte, den som gör det vandrar ju inte längre i sin egen kraft. Så jag tror Noa här representerar tröstaren, hjälparen. Bara han som kan överbevisa människan och visa dem den sanna bilden av Jesus. Aldrig någonsin tror jag i världshistorien har vi blivit mer beroende av den heliga ande än i den här sista generationen. För bara anden kan göra ordet levande för oss och förklara de andliga hemligheterna. Jag ska läsa om det nya förbundet här då i Hebreerbrevet 8:10 där vi lever i med blodet med Jesus va. Han har gjort detta. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus. Där är vi också med, alla hedningarna, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen. Det har ju med våra förstånd och allting här att göra. Och skriva det med deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Ingen ska längre behöva undervisa sin landsman, ingen sin bror och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig. Nu vill jag att ni ska lägga märke till ett ord som står där. Nu står ett ord som heter eido. Och det här är jätteviktigt att vi förstår. För det har med kunskap att göra på ett speciellt sätt. För det har med intuition att göra. Det är från den minste bland den största ska alla känna mig. Jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar. Och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg. Det är alltså en ny kunskap va? Eller hur? När han talar om ett nytt förbund så förklarar han alltså att det gamla är föråldrat och ska försvinna. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Och nu vill jag ta upp det här ordet eido så att du verkligen ska förstå vad som menas. För det är ju det här Nikodemus bland annat råkar ut för då när han kommer till Jesus. Den här natten och säger att ja, vi förstår ju att du måste vara jag sänd för Gud så stora under som du gör. Och då säger Jesus just de här orden att du är tvungen att bli född på nytt för att se Guds rike. Då använder han eido där. Och nu börjar jag förstå vad eido är. Det är alltså en kunskap som är utöver den kunskap som du kan läsa dig till. Det är därför det står det i Hebreerbrevet 8 om alla som här lär känna Herren. Varenda jude, varenda farisé kunde nämligen skriften utan till. Men här är en kunskap som Gud menar som övergår all annan kunskap. Och det är den han menar lär att du måste lära känna Herren alltså. Eido är en kunskap om Gud. I ordet eido finns sunneidesis som betyder samvete. Det ligger det ordet. Så det har med intuition att göra alltså. Och det är därför ordet Eidos står nämns i att han ska förlåta oss alla våra missgärningar och alla våra synder ska han aldrig mer komma ihåg. Det har med ett renat samvete att göra. En ny kunskap som vi aldrig förut har haft. Vi kan uppleva att vi är fria ifrån synd och har frid med Gud. Det är den kunskapen. Och så hade du då Nikodemus i Johannes 3 som pratar om Guds rike. Och då vet du där att han pratar om rättfärdighet och det betyder ju frikänd från dom. Att ingen kan se Guds rike utan att bli född på nytt. Det betyder ju då att du är tvungen att få den här kunskapen direkt ifrån den heliga ande. In i din ande och in genom ditt samvete och in i din själ. Det är en kunskap som aldrig har funnits annat än efter Jesu död. När han ger oss den heliga ande. Det är alltså Guds rike jag pratar om nu. Och då fattar jag en sak som jag jämt har undrat om. Vad är det för kunskap Jesus menar som står i Jesaja 53:11? Vi kommer snart fram till det sen. Jo, vi måste förstå att den här kunskapen kan bara komma efter Jesu död då. Och här kommer på frågan som jag hela tiden har undrat. Jesaja 53:10-11 till exempel så står det så här. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge, evigt liv. Och Herrens vilja skall ha framgång genom honom i oss. Det är ju det handlar om. Genom den vedermöda hans själ har utstått skall han få se och bli till freds. Sen står det så här. Genom sin kunskap. Där står det da'at på hebreiska. Så det blir alltså eido på grekiska med andra ord va. Det betyder ju att du får kunskap om att du har frid med Gud. Det här handlar ju om Guds rike i allra högsta grad. Förklarar min rättfärdige tjänare de många som rättfärdiga. Och deras skulder är det han som bär. Så du ser att den här kunskapen kan du bara få genom den heliga ande. In i din ande. Annars kommer du aldrig att uppleva frihet ifrån skuld. Och då tar vi rättfärdighet vad det betyder. Det betyder frikännande i en domstol. Romarbrevet 14:17. Det här är Guds rike jag pratar om nu. Två, frid. Harmoni och i rätt relation med Gud. Romarbrevet 14:17. Guds rike alltså. Tre, glädje, nåd, ljus och bekräftelse. Romarbrevet 14:17, fortfarande Guds rike. Och så Guds kraft i första Korinthierbrevet 4:20. Det handlar också om Guds rike. Och jag ska ytterligare bekräfta att det här är så här då genom att ta nästa bit av förbundet. Då kommer vi in i Hebreerbrevet 10:14. Då kommer offret igen och Jesus. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Hur vet du att du är fullkomlig då? Jo, genom en ny kunskap som du aldrig har haft förut. Som du får genom din heliga ande i din ande. Den kallas för eido då. Om detta vittnar också den heliga ande för oss. För först säger han, detta är det förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Och sedan ska jag lägga mina lagar, alltså Guds vilja, i deras hjärtan. Anden lägger dem i din ande, med andra ord. Och skriver den där och lyser upp ditt hjärta. Och vad är det som händer när ljuset kommer i ditt hjärta? Ja, då flyr mörkret, va? Det som fördömer dig. Och ditt andliga förstånd tänds. Och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Här har du den nya kunskapen då. Och där synderna är förlåtna behövs inte längre något syndoffer. Då vet du att detta är en ny kunskap som du har fått. För Jesus är vår fullkomliga syndoffer. Och det är kunskapen om detta som är eido. Som du får genom din helig... När du får bli född på nytt genom den heliga ande. Och får Guds rike i dig då. Så från vers 19 så står det ju så här då. Bröder eller syskon. I kraft av Jesu blod. Som nu har makten att ta bort allt som hindrar vårt samvete. Kan vi nu träda fram in i det allra heligaste. Där den sanna nådastolen är invigd i själva himlen. Med Jesu dyrbara blod. På den nya och ständigt nyslaktade vägen som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött, det vill säga Jesu offer när han dog för dig på Golgata kors, när förlåten revs, du vet. När Jesus dog så öppnades ju förlåten och du kan gå in. Det är öppet för dig att gå in. Det är därför viktigt för oss att vi hamnar här varje dag och förstår att du är inte utestängd ifrån Guds välsignelse utan snarare tvärtom. Han leder dig dit att tänka i de här banorna varje dag. Det här blev väldigt levande för mig när jag gjorde i ordning den här predikan. Att det är ju här det börjar liksom. Tänk att Jesus har gjort allt klart. Och jag går till ordspråksboken 3:13 då. Jag är väl snart klar tror jag. Här i alla fall. Jag har inte mycket kvar. Då ska vi se. Då står det så här. Salig är den människa som finner visheten. Den människa som får förstånd. Ty det är bättre att få vishet än silver. Och den vinst den ger är mycket bättre än guld. Den är dyrbarare än pärlor. Allt härligt du äger går ej upp mot den. Långt liv bär den i sin högra hand och i sin vänstra hand. Rikedom och ära. Vishetens vägar är ljuvliga och dess stigar är trygga. Ett livets träd är visheten för alla som får tag i den. Ja, då jag hoppas att du nyss har förstått vad det är. Det är ju den väg jag nyss har förklarat för dig. De som håller fast vid den må prisas lyckliga. Släpp den aldrig nu när du har förstått vad det är för något. För det är det Jesus har gjort genom Golgata offer som har öppnat förlåten för dig. Och där bakom finner du livets träd. Men du kan bara komma in som knäböjd och liten. Det finns ingen annan väg in genom den svala porten. Där du får se den andliga himmelska visdomen och Guds sanna välsignelse. Här finns livets träd och det strålar fram i härligheten ifrån Jesu Kristi ansikte.